Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Här var vi tillbaks i rutan igen.
Min san, hoppas vi inte är riktigt lika boomiga den här gången. Men alltså, jag skrattade gott åt att du man såg bara halva ditt ansikte då och då. Men jag menar, herregud, Rom byggdes inte på en dag. Vi får pröva oss fram och vi tror det kommer bli lite bättre för varje gång.
Ja då, det tror vi. Och jag har börjat lära mig att redigera nu. Jag vet att både Jonas Nilsson, vår vän, och Luai, som är duktiga på sånt här, de har erbjudit sig att hjälpa till. Och jag är lite envis där och vill gärna själv sitta och gnida tills jag fattar hur man ska göra.
Det var kan så. Själv!
Jag kan själv. Det är lite svårt också om man inte har någon som kan visa en rent handgripligen, tänker jag. Va? Egentligen så det bästa är väl om någon sitter med en liksom vid datorn. Men det kommer nog att lösa sig. Så precis som du säger, det blir bättre och bättre dag för dag.
Ja. Jaha, vad är det för program vi gör idag då?
Ja, vad är det för program? Det är ju nyhetshelgen nummer 29. Som vi har valt att kalla stopp min kropp.
Ja. Detta uttryck som vi tyckte var så vedervärdigt när, vilka det nu var, Skolverket eller någonting, gjorde någon kampanj som hette stopp min kropp. Där liksom bland annat en flicka som var kanske 8-9 år någonting sa stopp min kropp när hennes mamma ville ge henne en kram när hon kom hem från skolan. Sånt är myndigheterna väldigt aktiva med. Att minsta lilla, alltså föräldrar får inte ens liksom krama och pussa sina barn utan att det ska tolkas som ett sexuellt övergrepp. Men att stimpa pojkars penisar, det har de minsann inget emot. Eller vissa har.
Ja, det är så konstigt. Vi ska prata mer om det. För det handlar om är ju det här med Centerpartiets stämmobeslut att de ska verka mot könsstympning av pojkar, för vi kallar det. Omskärelse, som det också känns som. Vi ska prata mer om det om en stund. Vi har också lite, ska vi säga, fåglar som har viskat om Löfven.
Att han inte kommer att sitta kvar alldeles så länge till och framför allt inte över nästa val. Och vi ska spekulera lite och ha lite fåglar som berättar vilka som kan vara på lut.
Ja, och sen så blir det ju, det blir mycket annat smått och gott. Men vi kommer också att ta upp skandalen på bokmässan. Där man tydligen, man får inte jobba journalistiskt längre för det är hotfullt.
Ja, och det är det även enligt mainstream-medierna. Som själva beter sig betydligt värre än så här.
Jag tycker stalkar folk hej vilt. Mm. Ja, mycket, mycket konstigt. Du, vi går pang, boom, rakt på dagens ämnen tycker jag.
Det gör vi.
Och då har vi ju först en liten bit här om det här hemska Malmömordet. Kvinnan, 31-åriga kvinnan som blev skjuten i huvudet när hon höll sin bebis.
Caroline Hakim heter hon.
Ja.
Och då är det ju så att vi, alltså Malmöpolisen gick ju tidigt ut med att det här hade gått över alla gränser. Det tyckte även den undre världen, så de räknade med att de skulle få massor med information från buset självt. Vilket mina fåglar sa, ha! Det kan de glömma. Det finns ingen som vill hjälpa polisen och kan göra själv för sin egen lön. Mycket riktigt så har då Svenska Dagbladet skrivit en artikel här om att de kommer liksom ingen vart. Det är ju en person häktad som är misstänkt för medhjälp på något sätt. Men först där fick de ju släppa han som ägde flyttbilen. Och han hade ju ingenting med det här att göra. Det var ju bara bullshit. Och det skulle inte förvåna mig om de får släppa den här andra också. Och Svenska Dagbladet skriver då så här. Det har rapporterats i flera medier om att kriminella i den undre världen också talat med polisen eftersom de anser att mördarna passerade en ny typ av gräns. när kvinnan sköts ihjäl. Mm-hmm. Och då säger åklagaren, det stämmer till viss del att det finns personer i den kretsen som uttalat sig. Men om det är uppgifter som är så bra att vi kan få fast någon, det får man vänta med att bedöma, säger Per Andersson. Blaj, blaj, blaj.
Ja, alltså förlitar de sig verkligen på det, så tror jag de sitter rätt så illa till. Och sen är det ju så här också, Ingrid, att när det här mordet inträffade så gick ju allas vår Mogge, vår kära justitieminister, vår kära ledare från Höganäs.
Diktatorn från Höganäs.
Ja, han gick ut och sa att de här personerna skulle jagas till jordens gräns, eller vad sa han?
Till världens ände.
Världens ände. Mm. Och den finns tydligen någonstans i Malmö då, uppenbarligen, därför att de har ju inte kunnat då, som sagt, ens höra samtliga inblandade och vittnen.
Nej, för att de har så väldigt mycket att göra, säger de, så de har inte ens tid att förhöra folk. Nej, jag vet inte. Men de har ju tid med så mycket annat, som till exempel det som vi ska prata om, skandalen på bokmässan, sånt har de minsann tid med.
Mm. Men det vore ju inte podden om inte vi hade en liten bit om vem då?
Greta Thunberg!
Ja! Och Greta, hon är ju i full gång i USA, och det var i fredags var det väl den här stora strejkdagen. Fridays for Future och klimatstrejk. Och det helt spontant har ju det uppstått. Det har ingenting med någon att göra.
Nej, sannoliken inte.
Och det är bara ungdomar som...
Ja, och Greta, hon är en idealist som bara kom fram helt plötsligt utan någon baktanke och utan några pengar eller krafter i bakgrunden. Bullshit. Och då kan jag tipsa om en video som Red Eyes gjorde häromdagen. Henrik där, som gjorde en video om 10 bevis för att hon är en bluff. Mm. Jag ska lägga länken till den, och den är mycket bra, den videon. Mm. Men det vi tänkte nämna nu är att rysk TV beskriver Greta Thunberg som, citat, en idealisk profet för en ny totalitär våg. Slutcitat.
Wow, det var ord och inga visor.
Ja, men det är ju precis det vi har pratat om, att det är liksom klimatdiktatur de vill komma fram till. Mm. Och hon likställs även med radikal islamism. Och vi kan läsa om detta på Nyheter idag, som väl då, Chang, han kan ju lite ryska, så han har lyckats översätta vad de säger.
Ja, mycket, mycket intressant. Ryssarna, de går inte riktigt på de här globalisternas bullshit fullt ut.
Nej, inte alls skulle jag säga. Alltså, Ryssland är väl det enda liksom stora landet som står emot det här. Vilket de naturligtvis får en massa skit för. Eftersom de vägrar att rätta in sig i det klimatalarmistiska ledet.
Ja, men nu hade ju de här vettiga forskarna som du pratade om i fredags, var det väl?
Mm.
Senaste podden. Nu har de gjort sin inlaga till FN ju, i alla fall.
Och det har de.
Det såg väldigt bra ut, och det var väldigt välformulerat och välfunnet, och vi får väl se om de kan lyckas få något genomslag, de här som faktiskt vet vad de pratar om.
De vädjade ju då att FN ska bjuda in båda sidor så att man ska kunna debattera och väga argument fram och tillbaka. Det kommer FN inte att göra, det lovar jag dig. Men det är bra att det, och det finns en bra liten video om det här också som vi också lägger in som länk om man vill titta på vad det var egentligen de skrev i sitt brev. Men det här med den här ryska tv-kanalen, det är ju ganska intressant, de varnar alltså för en miljöpsykos. Och det, jag tycker att den finns ju redan alltså.
Ja, de för, alltså just vad det gäller unga människor, så har jag en känsla av att de många gånger står helt försvarslösa inför den här propagandan.
Ja.
Och det du och jag har ju pratat om det i podden innan, att när vi växte upp så var det mycket det här med alla var reda för kärnvapenkrig, och man hade liksom någonstans gick runt med ständig dödsångest. Och det är ju helt synd att unga människor ska behöva gå runt och vara reda för att dö hela tiden.
Nej, det är ju inte klokt, men det är ju också ett sätt att få dem att inte tänka på de konkreta farorna, nämligen att hela västvärlden håller på att gå under. Det är ju sant ju. Och det är ju faktiskt någonting vi kan göra något åt, men vi kan inte göra något åt miljö- eller klimatkrisen eftersom det inte existerar någon klimatkris.
Nej, vilket var ungefär vad de här forskarna, vettiga forskarna, skrev ju.
Ja, det finns ingen anledning.
Sluta ha panik, för det där är ingenting att vara rädd för.
Nej, exakt.
Däremot så menade väl de på att det finns ju andra saker som vi kan göra för miljön och som vi bör göra för miljön. Och jag förmodar att de tänker på saker i stil med, ja, alltså miljöförstöring i största allmänhet, gifter, plaster i haven, plaster, och sådana grejer. Mm. Det finns ju alla anledning att titta på den biten.
Mm. Ja, ja, verkligen. Men klimatet kan vi vara helt lugna över. Men det finns ungdomar som protesterar.
Ja.
Jag la ut en liten kort artikel idag om, för vi hade fått via mail tips om det här att ett gäng ungdomar hade varit ute i natt och satt upp affischer på skolor i Täby och Vallentuna.
Mm.
Och de kallar, ja, den här kampanjen för Svensk ungdom slår tillbaka. Och på de här affischerna så står det då Greta är lika med marionett.
Ja, det var en ganska tuff bild där av hur Greta styrs av den globalistiska marionetthanden.
Ja, som är hårig och
äcklig.
Nej, men, och det är bra tycker jag. Det är bra att det finns ungdomar som vågar gå emot den här trenden. För det är kanske ännu svårare att vara ung när man inte ens har format sin egen personlighet, färdighet och sådär. Att då våga gå ut och liksom, fast de är ju anonyma i och för sig, men jag menar bara det att de vågar engagera sig tycker jag är bra.
Mm. Absolut. Ungdomar ska engagera sig i någonting vettigt tycker vi.
Ja, sannoliken.
Ja. Du, vad händer med vår landsfader Stefan Löfven?
Ja, det har spekulerats både här och där om att Löfven ska avgå i god tid före valet 2022. Han är ju ganska trött och sliten och inte gör han och vidare bra heller. Och bland annat ledarsidorna har skrivit om det här och de tror att det är Sheikhen Arabi. Det vill säga Ardalan Shekarabi. Han kallas tydligen Sheikhen Arabi. Av de som inte vill honom så väl. Och det vore ju makalöst dåligt.
För att?
Ja, men alltså dels för att han är ju en väldigt märklig person.
Ja.
Dels så är det ju så att han...
Var det han som förskingrade SSUs pengar eller hur?
Jo, det är en av de många skandalerna. Men det första och främsta är ju att hans familj kom hit och hade alltså brittiskt medborgarskap. Alltså, de kommer ju då från Iran, men alltså när de kom hit så hade de redan brittiskt medborgarskap och så sökte de asyl i Sverige. Jag förstår inte varför de skulle just hit. Och sen så fick de nej på den ansökan varpå de gick under jorden och sen så kom de fram några år senare och så fick de, för det var ju synd om dem eller någonting i den stilen. Så att jag menar, detta är ju en fullständig skurk. Han kan väl inte bli statsminister?
Ja, men Ingrid, det är väl inte något rekvisit för att bli socialdemokratisk partiledare att man skulle ha rent mjöl i påsen för guds skull. Kolla Mona Sahlin, menar jag.
Ja, jo, det är sant.
Till exempel. Ja, nu just Löfven, vad jag vet, är inte någon bedragare eller tjuv eller så. Men därmed så... Alltså han har ju så mycket problem med att han är så dålig helt enkelt. Alltså han är inte lämpad för det jobbet, så kan vi väl säga.
Ja visst, och vi vet ju hur det gick till att de mer eller mindre tvingade honom. Ja. För han var väl den som förstod att han inte var rätt man. Men de hade ju såna enorma problem. Först hade Mona Sahlin fått avgå och sen var det då Håkan Juholt i debaclet där. Som ju var garanterat regisserat från Sveavägen 68. De ville inte ha honom så de tipsade om en massa saker som gjorde att han sen åkte ut.
Mm. Men du, var det inte så att hon är den här otäcka Helene Fritzon och Damberg, var det, låste in Löfven i något rum och satte sig, blockerade dörren och i princip utpressade honom att du visste, tänk att släppa ut dig från du säger ja att det blir partiledare.
Jo, jag vet, Julia Caesar har ibland skrivit en väldigt målande beskrivning av detta, sen vet jag inte om det ligger alltså.
Jag tror att det kommer från Johan Westerholm från början och han brukar ju ha rätt bra koll på saker.
Ja, det har han.
Ja, nej, det skulle inte förvåna en i vilket fall, för grejen var väl att de då var i ett läge där det fanns ingen annan, helt enkelt. Det var ingen annan som ville.
Nej, Precis, och de trodde då att han var ju redan populär hos svenska folket som metallordförande. Och han var en rejäl karl liksom.
Ja, ja, problemet, det är ju helt klart med facit hand så är det ju tveklöst ett problem att han aldrig har suttit i riksdagen. Mm. Vilket ju är skitkonstigt att bli partiledare utan att ha gjort det, kan jag tycka. Alltså.
Ja, ja, jo, ja, absolut. Visst är det så. Men jag menar, ja.
Ja. Du, dina fåglar pratar även om att Jonas Sjöstedt kanske vill ha mer tid med sin diplomatande fru.
Ja, det gör de. Och man kan också läsa i Expressen, och jag tror att ursprungligen kom från Sveriges Television, att det ryktas om att Jonas Sjöstedt vill avgå. Han har ju inte varit partiledare så gräsligt länge, sedan 2012, det är 7 år. Men det är ju så att hans fru har ju nu blivit ambassadör i Vietnam. Så att jag vet inte, han känner sig väl lite ena.
Och det var inga problem, sa han när hon tillträdde. Och de kan skypa, och de, men jag vet inte, de har ju barn, men de är inte så jättesmå, va? Tonåringar.
Nej, det kanske, tror jag inte eller? De är, men tonåringar. Så de är väl med frun i Vietnam.
Okej. Okay. Stackars Jonas får sitta och gråta ensam på sin kammare på Östermalm. Det måste ju vara fruktansvärt, ja. Va?
Ja. Och, men det värsta med det är ju då att om där är ju en het kandidat är ju då Rosanna Dinamarca.
Nej, att sluta. De överväger inte att ha henne som partiledare. Då är de galnare än vad jag trodde.
Ja,
hon sitter inte ens i riksdagen.
Nej, hon avgick ju för att hon fick ju inte gehör för sina saker. Och hon är ju bara intresserad av en enda sak, och det är att det ska vara så många invandrare som möjligt i Sverige. Alltså hon är ju galen. Mm. Hon bryr sig inte ett dugg om Sverige eller svenska folket. Men du vet, jag kan tänka mig att inom Vänsterpartiet inte är så käckt just nu att föreslå ytterligare en manlig partiledare.
Nej, för det är ju jätteviktigt vad man har mellan benen. Det handlar inte alls om vad man har i huvudet. Men vill de tro det så låt dem.
Mm. Men vi ska ju säga det också, att det finns ju fler kandidater till Löfvens efterträdare.
Och ja, vem där har vi mer än Sheikh Arabi där då?
Ja, det har Sheikh Arabi, tack.
Sheikh Arabi, ja.
Ja. Vi har då Magdalena Andersson. Men det är ju så här, va, att Dirty Dozen, de som faktiskt styr partiet med Karin Jämtin i spetsen, hon som numera är chef för Sida.
Ja.
De har ännu inte bestämt sig, de har inte utsett sin kandidat, men deras favorit lär vara Anders Ygeman.
Mm. Ja,
problemet är att både Ygeman och Andersson och även Mikael Damberg som nämns, de tillhör högerfalangen.
Mm. Ja, och det vet vi ju att sossarna i många år har brottats med intensiva falangstrider. Ju. Och det finns väl en viss rädsla för att det rent faktiskt skulle kunna bli så att partiet splittar upp i två delar.
Det är exakt det som de är hypernervösa för. Därför att om de tar någon av högermännen och en kvinna, så är de då rädda för att det blir en flykt till Vänsterpartiet.
Mm. Det har vi ju redan sett till, i viss mån ju.
Ja, visst är det så. Mm. Men om Sheikh Arabi blir partiledare, då kommer många äldre och arbetare att förflytta sig. För de har nu väldigt svårt att identifiera sig med en illegal invandrare från Iran.
Mm. Mm, ja, och sen så om de då dessutom, om vi nu spånar lite här, om de tänker sig att de ska välja in valboskapen, så kanske de hamnar hos partiet Nyans istället nu.
Så då, därför är det ju mycket som talar för Sheikh Arabi.
För att förmå muslimska väljare att än trots allt välja sossarna då, eller?
Ja, alltså för att deras muslimska väljare, ja, han är väl inte någon vidare muslim, men i alla fall, han är ju i alla fall inte svensk.
Nej. Ja, den som lever får se, Ingrid. Jag tänkte att vi skulle direkt gå på det här med att vara svensk i Sverige. Mm, och rätten att känna igen sig i sitt eget land, har man den eller?
Ja, det är klart att man har. Men det finns vissa somliga som inte tycker det. Exempelvis vår förra kollega Rakel Chukri. Vi jobbade ihop med henne i Publicistklubben bland annat. Men hon har ju då varit på Sydsvenskan i alla år. Och hon var även kulturchef där. Men nu är hon kulturskribent bara.
Mm.
Och hon var på bokmässan och då hade de en diskussion då. Det var, det hon och Ivar Arpi och Jens Liljestrand eller?
Ja, det kan ju stämma. Jag kan inte ta gift på det, men ja.
Jag tror det var det. Jo, de tre var med. Det är möjligt att det var någon annan också. Men då så, för till och med Jens Liljestrand har ju då skrivit att det är en väldigt stor förändring i Sverige. Även om han då säger att han har inte sagt att man tycker det är bra eller dåligt. Men jag beskrev hur det ser ut. Och just då att det är många svenskar som inte känner igen sig i sitt eget land längre. Och vad tycker då Rakel Chukri om det här?
Hon tycker att det är inte en mänsklig rättighet att känna igen sig i sitt eget land, slår hon fast och tillägger att hennes föräldrar, hon är ju assyrier, de vill ju ha kvar sin särart och de assyrierna som kommer till Sverige, de tänker minsann inte assimilera sig.
Nej.
Det är ju det som är hennes ingång, det är ju att de som kommer till Sverige ska inte behöva assimilera sig för svenskarnas skull.
Nej.
Men, och de har rätt till sin särart och bla bla bla, lägger hon ut texten om detta helt utan att inse det absurda i att bara vissa folkgrupper har rätt till sin särart men inte andra.
Ja, och det kan ju också ha något att göra med att de inte har ett eget land. Mm. Så att de är avundsjuka på oss som har egna länder. Och som Sverige var ju Europas mest homogena land fram till det här beslutet 1975. Men så att jag tror att det ligger mycket avundsjuka i det. Men att bara säga att det är ingen mänsklig rättighet att känna igen sig i Sverige. Jo, det är exakt det är. Det kanske inte står i några mänskliga rättighetsdeklaration. Men det är banne mig den mest mänskliga av alla rättigheter. Att ha rätt i sitt eget land och att känna igen sig. Att det är en kraftfull majoritet av det landets egna ursprungsbefolkning.
Mm. Jag ska referera lite här från meningsutbytet mellan Ivar Arpi, vår hjälte, och Rakel.
Mm.
Rakel säger så här då, jag tycker inte det är en mänsklig rättighet att känna igen sig i sitt eget land. Det är orimligt med tanke på hur mycket världen har förändrats, hur mycket tekniken har utvecklats. Okej. Okay. Jag har själv föräldrar som flyttade från Södertälje för att de ville att vi skulle växa upp i en mer svensk miljö. Men å andra sidan kom inte mina föräldrar till Sverige för att bli svenskar utan för att fortsätta vara assyrier. Och då säger Ivar Arpi, du säger att det inte är en mänsklig rättighet att känna igen sig i Sverige. Men det är inte heller en mänsklig rättighet att få komma till Sverige.
Mm.
Just det. Mm. Och då säger, och hon fortsätter att babbla om det här med att hon är assyrier. Och så säger Arpi, är det viktigt för dig att ha en assyrisk identitet? Ja, svarar Rakel Chukri. Och då säger Arpi, tada! Men i Sverige har det varit skamfullt att vilja vara svensk. Skamfullt heter det nog inte, men det kvittar.
Skamligt.
Skamligt. Mm. Just det. Vad konstigt att de här människorna har så olika måttstockar. Det är så ologiskt för mig alltså.
Ja, det är det ju. Men alltså det här har ju inte så mycket med logik att göra. Eller deras logik är väl helt enkelt den att de har liksom tagit till sig av det som politikerna har basunerat ut i alla dessa år. Att Sverige behöver invandring. Att vi kommer att gå under utan invandring. Och att vi ska tacka som Fredrik Reinfeldt har. Tack för att ni valde Sverige. Och att vi ska helt enkelt sitta och vara förbannat tacksamma för att de bevärdigat oss med sin närvaro. Och för övrigt tycker jag det är helt falskt, för att Rakel Chukri, på den tiden vi kände henne, då var hon minsann inte alls assyrisk. Hon hade ju tvärtom gjort uppror mot sin familj och hon var ju liksom, ja, jag uppfattade henne som att hon såg sig som svensk.
Nej, du, jag ska tala om en sak för dig, Ingrid, och det är att min teori om Rakel Chukri är att hon har upptäckt att det är mer lukrativt för henne att spela det kortet. Ja, för när du och jag kände henne så var hon, vad jag minns, inte ett dugg intresserad av att prata om sin bakgrund, utan hon var, utan hon ville gärna trycka på det att nej, jag är svensk och punkt slut liksom, och nu skiter vi i det. Och, så att, men det kortet, det är ju så lönsamt ju att spela på olika sätt. Man har ju så mycket fördelar av det, så att det är klart att det är ju en omotståndlig frestelse för många.
Ja, men, uppenbarligen är det det. Men jag hoppas att, att den tiden snart är över. Alltså att det blir väldigt dåligt att spela sådana kort.
Ja, det hoppas vi. Du, ska vi prata lite grann om vi börjar med det här med att kvinnor kommer att få svårare inom idrotten?
Ja, för det är ju väldigt intressant med alla dessa transkvinnor som nu väller in på framförallt friidrottsarenorna.
Ja. Och hör och häpna, de springer mycket fortare, de är mycket starkare än de andra tjejerna.
Ja, gud vad konstigt. När de i själva verket ju fortfarande är karar. Alltså jag bryr mig inte om huruvida de har tagit bort snoppen eller inte. De har en helt annan kroppsbyggnad och muskelmassa och syreupptagningsförmåga och allting. Det är skillnad på kvinnor och män, annars hade vi överhuvudtaget inte haft damidrott och herridrott. Utan då hade ju alla kunnat tävla på samma villkor.
Nu har folk så smått börjat, för det man började märka detta inom var, vill jag påstå, kampsport och kraftsport av olika slag. De dök upp inom MMA och tyngdlyftning och så vidare. Och där, inom den typen av sporter så är ju skillnaden ännu större, där det bara går ut på råstyrka. Så det är klart liksom att en transperson som fortfarande liksom har allt testosteron, muskelmassa och allt det här intakt kommer ju slå ihjäl en kvinnlig tävlande vilken dag som helst, såklart.
Ja, och de slår ju redan ihjäl alla rekord. Ja. Och alltså det är helt bizarrt. Det är i Expressen här som har en artikel om det, så ser man då hur någon som kallar sig CC Telfer, som springer 400 meter häck i de amerikanska college-mästerskapen. Och den här personen var då en man och hette då något annat som jag inte hittar här nu. Men i alla fall, alltså det ser ju helt bizarrt ut. Den här varelsen springer ju från alla de andra. Så det går ju dubbelt så fort i princip.
Ja, nej, det är naturligtvis inte rimligt på något sätt. Utan det enda rättvisa hade ju varit om transpersoner fick en egen kategori.
Ja, menar jag. Kan du se hur många som skulle komma och titta på det?
Ja, nej.
Jaja, freakshow.
Ja, det vet jag inte. Det finns ju redan så här Pride OS. Finns inte det? Eller har jag drömt det?
Jo, det gör det säkert.
Ja, men skitsamma. Det är ju inte, jag menar, det är ju redan så att kvinnor som har ovanligt höga testosteronhalter får inte heller lov att tävla.
Nej, det är ju det mest bizarra av alltihop. Samtidigt som man släpper in de här transkvinnorna så har alltså sådana som Caster Semenya från Sydafrika, Francis Nyonsaba från Burundi och Margaret Wambui från Kenya, som är, de har alltså något som heter hyperandrogenism, och det innebär att de är kvinnor men de har onaturligt höga halter av det manliga könshormonet testosteron, och de har ju länge då dominerat sina sporter, men de är nu förbjudna att delta i friidrotts-VM. Medan män som har tagit lite östrogen och låtsas att de är kvinnor, de får lov att ställa upp. Det är ju så helt.
Ja, men alltså det är ett exempel på hur liksom PK-snurrandet har flippat ur alldeles exceptionellt mycket. Nu ska vi komma in på dagens huvudämnen, som är könsstympning av pojkar, som lite hänger ihop med detta. Men först vill jag att du ska berätta det här med KD och könsbyten. Vad har vi att säga om det?
Jo, du vet ju att det var ju så att den här regeringen har ju försökt ända sedan han, vad heter han, Gabriel någonting, som var socialminister och sen blev deppig och slutade.
Ja. Ja.
Försökt och få fram en ny lag som säger att barn ska kunna byta kön redan från 15 års ålder. Även utan föräldrarnas tillstånd. Det skulle bli hur lätt som helst. Tjofade Rita. Sen var det ju tack och lov för ett halvår sedan eller så. Så var det ju några, eller stort antal läkare som tillskrev Socialstyrelsen och sa att det här är inte klokt. Vi vet ingenting om detta. Hur det påverkar barnen att de får könshormoner och att man stoppar upp puberteten och allt det. Vi måste sätta oss ner och göra rejäla utredningar. Och nu så är det då KD-riksdagsmannen Mikael Oscarsson som har fått till att man ska utreda frågan igen. För de la faktiskt fram ett lagförslag om att sänka gränsen till 15 år för operation. Men han har nu drivit igenom en ny utredning så att det har pausats åtminstone.
Okay.
Vi ber till alla höga makter att stoppa det här. Det är fruktansvärd barnmisshandel.
Ja, och då kommer vi, Gabriel Wikström hette,
ja, tack så
dåvarande, vad var det, socialminister. Så fick avgå för att han blev utbränd. Ja, ja, nej men alltså, det är ju samma sak med det här som med det här med omskärelse, eller könsstympning som vi kallar det. Vill man göra det som vuxen så får man väl göra det då. Men barn som inte ens får lov, alltså som barn, du får inte köra bil, du får inte rösta, du får inte gå på systemet, du får inte, alltså förstår du vad jag menar? Det är massor med saker som är förbjudna om man är under 18, som du inte, man, samhället inte anser att du är psykiskt mogen för att hantera.
Absolut.
Men däremot du börjar liksom göra, vad heter det, en massa förändringar av din kropp som inte går att göra ogjorda, det skulle då vara helt... Okej. Återigen, hur tänker man där liksom? Du kan ju aldrig, även om du slutar ta hormoner och så här, så kan du kan aldrig göra hela förloppet ogjort ju.
Nej, det kan du inte. Och det leder till fruktansvärda tragedier som vi inte minst kunde se i Uppdrag granskning då för ett halvår sedan.
Ja, just det. Just det. Ja, nej, men alltså nu, det senaste som har hänt här nu apropå det här, det är ju då Centerpartiets stämma som de precis har haft. Där de röstade igenom att de vill förbjuda religiös omskärelse i Sverige. Eller de fick en majoritet på stämman för att de skulle verka för det. Men vad händer då, Ingrid?
Ja, då går ju genast Judiska centralrådet ut och rasar, som det heter på tidningssvenska. De är väldigt upprörda och ordföranden som heter Aron Förständig. Han säger så här: vi ser det som en markering mot den judiska gruppen i Sverige. Nu är det ju så här att för det bor väldigt få judar i Sverige och det är väldigt få. Jag tror det var i den artikeln jag skrev för Svegot för ett par år sedan om att det var så typ 40 judiska pojkar mot 3000 muslimska pojkar. Så det är där någonstans i det häradet som det ligger.
Ja.
Men som vi också konstaterade förra gången vi pratade om detta så är det så att muslimerna gömmer sig bakom judarna. För att muslimer är ju inte alls så populära som judar är. Eller populära, jag vet inte om det är rätt ord, men de är inte lika fruktade som den judiska gruppen är.
Om man vill vara lite gentil så kan man säga att de är inte lika vältaliga kanske. Och de saknar ju det utpressningsmedel som judarna besitter, nämligen att man kan nassestämpla alla som har några invändningar.
Precis. Och de har ju skrivit då, det var liksom Judiska ungdomsförbundet sa också, vilket är en väldigt vanlig kommentar, att då blir det omöjligt att leva som jude i Sverige. Och jag vet inte varför de tror att vi skulle bli så våldsamt förtvivlade över det.
Jo, men det är ju för att vi ska se hur orättvisa vi är. Det spelar ju på svenskarnas känsla för fair play. Vi vill ju gärna se oss själva som väldigt öppna och rättvisa och, du vet, utan fördomsfria. Och de passade på även att slänga in ordet främlingsfientligt i den här tweeten.
Så de ser sig själva som främlingar då? Det finns ju judar som har kommit på senare tid, men de flesta i den judiska gruppen här i Sverige har ju bott här i ett par 300 år.
Ja, så hur främmande är de egentligen?
Ja, de har främmande seder i alla fall. Och det är ju så att de... Alltså, väldigt många judar, inte alla, som vi pratade om förra gången, så finns det alltså inom det judiska communityt en annan tradition som handlar om att man tvättar barnets fötter som en markering att nu är du jude. Men får man, även i den judiska gruppen finns det ju människor som tycker att det är förfärligt att stympa pojkar på det här sättet. Mm. Utan man vill att de ska få bestämma det själv.
Och det verkar vara en rörelse, du som har skrivit om det ganska nyligen ju, verkar vara en rörelse som väldigt snabbt växande i USA. I USA är det ju så att man omskär, jag tror det är 80% av alla pojkar.
Ja, det har varit sådana höga siffror.
Ja, någonstans där, 78%. Så det är inte bara judar och muslimer som omskär barn, utan det gör även kristna, och man har gjort det då med hänvisning till hygien och så vidare. Men nu, glädjande nog, så är det ju, finns det ju en, vad ska vi säga, en proteströrelse nu. Och som drivs av framförallt judar, skulle jag vilja säga. Och det är nog så viktigt, vill jag påstå.
Ja, det är klart att det är. Och det är ju därför... stora judiska organisationer aldrig talar om detta, för det är ju ett knivhugg i ryggen för dem, för de vill ju kunna hävda att det är omöjligt att vara jude om inte man har avlägsnat förhuden. Det värsta av allt är ju att anledningen till att Centerpartiet, eller majoriteten av dem på stämman, beslöt detta är ju därför att vi vill... Ja, nu låter jag som jag var centerpartist, det är jag givetvis inte. Men vi som är emot könsstympning av pojkar är ju det därför att vi ser till barnens bästa. Argumentet får liksom aldrig komma fram om judiska centralrådet får bestämma. Utan då handlar det bara om att vi vill jävlas med dem. Och att det kan inte handla om att vi i de nordiska länderna som... alltid har gått före när det gäller barns rättigheter och hur man ska behandla sina barn. Vi gör det bara för att jävlas med dem. Vi har ingen som vet. Vi bryr oss inte om att judiska pojkar lider. Nej gud, hur skulle det se ut? Alltså det är så falskt. Jag blir faktiskt riktigt förbannad.
Ja, och jag ser många som argumenterade på Twitter apropå detta, känslorna svallade ju åt alla håll och kanter, menade ju på då att, alltså jag såg att det var flera judiska företrädare som menade på att de här amerikanska judarna som försöker arbeta mot detta, de antyder att de var någon slags förrädare eller liten fringe-grupp. Eller så här, och det, men så uppfattar inte jag det alls när du har skrivit om det, utan det är inte alls liksom bara, och du vet, tre personer som sitter i en källare någonstans, utan det är, och inte minst är det väldigt många som har märkt av de negativa effekterna av omskärelse som själva har joinat den här rörelsen. För det är ju den största lögnen av allt här som de tutar i folk, det är ju att manlig omskärelse har ingen betydelse och det har inga konsekvenser och det är inte farligt och det är sånt litet ingrepp och bla bla bla. Vilket inte är sant.
Nej, det är inte sant. Och det intressanta är att det är väldigt ofta män utan förhud som säger det här, och att jag vet min sann hur det är för jag har ingen förhud.
Och nej, hur vet de hur det är att ha en då?
Exakt. Och det är ju precis det, att man kan ju konstatera, som jag sa förra gången, så är det ju så att när du inte har någon förhud så alltså reagerar kroppen med att göra huden hårdare, för annars så skulle det göra väldigt, väldigt ont liksom på dem. Och det gör i sin tur att den blir mindre känslig, den här toppen på penisen. Och det är ju där lustcentret sitter, precis som det sitter i klitoris för kvinnor. Så att det har betydelse. Och det är bara trams det här med att det skulle vara hygieniskt. Alltså det är precis som att inte svenska eller västerländska män med förhud inte kan tvätta
sig. Ja, det är så dumt. Nej, men det har vi ju konstaterat också, att möjligen fanns det ju en poäng i det i öknen för ett antal tusen år sedan när det inte fanns tvål och vatten. Eller hur?
Yeah.
Men i dagens sanitära förhållande, till och med i utvecklingsländer, skulle jag nog påstå att de flesta klarar av att tvätta sig, eller?
Ja, självklart.
Men du, en grej som jag reagerar på när detta händer, jag såg att Johan Westerholm hade reagerat på detta också, att det var väldigt speciellt. De hinner inte mer än fatta det här beslutet på stämman, så går Annie Lööf ut och beklagar. Är inte det ganska anmärkningsvärt? En partiledare som liksom ogiltigförklarar sin egen partistämma.
Det är väldigt märkligt. Och hon var tydligen inte där, om jag förstår det rätt. För det var ju han, vicepartiledaren Anders W. Johansson, eller Jonsson.
Mm, Jonsson.
Jonsson, ja. Mm. Som talade för partiledningen. För partiledningen ville ju inte fatta det här beslutet. Men det var väldigt många, väldigt engagerade, framförallt ungdomar, som var uppe och talade för det här. Och jag vill också
nämna... ungdomar med utländsk bakgrund såg jag. Ja. Som blev bland annat hon, Dana Porkumelian, eller vad hon heter. Hon är väl iranska. Hon drev detta väldigt hårt alltså. Ja.
Och man kan ju också då konstatera att i barnkonventionen, som vi ska prata om vid något annat tillfälle, för den ska nämligen bli svensk lag den 1 januari. I punkt 24 står det så här: traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
Just det. Ja, det var faktiskt någon lyssnare som påtalade huruvida detta kommer att ha betydelse. Och då svarade jag, nej det tror jag inte, de har ju skitit i det hittills. Men då skrev han att, jo men nu blir det ju faktiskt lag. Tidigare så har ju barnkonventionen mer varit en rekommendation eller vad man ska säga.
Ja, och det är inte alls säkert att det är bra att den blir lag. Jag tror inte det, därför den är inte skriven som en torr lagtext, utan den är mer svepande formulerad. Men nu, om det nu ändå ska bli lag, så skulle man ju kunna använda detta. Som ett sätt att faktiskt, och jag menar, Sverigedemokraterna har ju länge jobbat för förbud, och de har lagt flera motioner i riksdagen, nu vet jag inte, det var kanske länge sedan sist, men, och nu har vi ju då en del av Centerpartiet med på det här tåget, så att jag vet inte, men vi såg hur det gick på Island, så att vi ska väl inte...
Ja. Ja, det är så. Omskärelse är grunden för han, Anders W. Jonsson, varnade stämman för att anta förslaget. Omskärelse är grunden för två världsreligioner. Va? Grunden, verkligen? Är det grunden för islam och judendom? Det tycker jag är till
taget. Det är viktigare än Gud.
Ja. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt, och att vi är emot judendom och islam. Och världens minsta violin spelar i bakgrunden. Men alltså, helt seriöst alltså. Det här är så ding-dong. Det intressanta som jag la märke till på Twitter, det var att det finns en tvärpolitisk aspekt av den här frågan. Mm. Det är alltså allt ifrån Nils Karlsson, Miljöpartiet, till centerpartister, liberaler, KD, SD. Över hela spektrat så har vi människor som är emot det här med omskärelse. Mm. Så frågan, och vice versa såklart. Så det är liksom inte någon vänster-höger-fråga uppenbarligen. Utan,
vet du vad jag skulle vilja säga att det är? Egentligen tror jag att det skulle finnas en kraftig majoritet i riksdagen för att förbjuda det. Åtminstone bland alla svenska ledamöter som tycker, alltså som är, vi pratar om hur svenskar älskar djur, men barn är ju minst lika viktiga som djur.
Ja.
Men de som säger att de inte vill förbjuda det, det är de som är mer intresserade av att hålla sig väl med judar och muslimer.
Ja, varav opportunist Annie naturligtvis är en. Ja.
Självklart.
Den som inbillar sig att hon verkligen bryr sig om dem, eller någon annan grupp, eller någon annan än sig själv, den ska nog fundera ett varv till, tror jag.
Ja. Och sen vill jag då också säga att det är ju så här att barnläkare är ju helt emot omskärelse. Och barnombudsmännen i alla nordiska länder skrev under att man önskade att man skulle förbjuda det här. Och jag skrev ju då för Svegot för ett år sedan, drygt ett år sedan, om en ny studie som visade att det är faktiskt väldigt mycket större risk att dö i plötslig spädbarnsdöd om man har blivit omskuren. Just det, som judarna gör det då. Ja, och det tror man beror på den enorma stress som bebisen upplever under ingreppet i form av smärta och blödning. Men också att barnet tas ifrån moderns famn och läggs på ett operationsbord.
Alltså den bilden som vi har idag som huvudbild på den lilla bebisen, den kommer ju från en film som heter American Circumcision, som du har också skrivit om. Vi kan väl lägga den länken också.
Ja.
Just där man får reda på mycket mer om vilka konsekvenser det kan få med omskärelse. Mm. Förutom alla komplikationer, infektioner, du kan tappa känseln och du vet, så är det faktiskt, det är farligt för bebisen.
Ja.
Så att de som försöker ha det till liksom att nej, det är ingreppet, det betyder ingenting och det är inte sant.
Nej, det är inte sant. Och, men jag menar, judar är ju väldigt bestämda, har väldigt bestämda åsikter. Och de menar ju, de har övertygat sig själva om att de kan inte vara judar om de har förbud.
Ja, det är så knäppt. Och jag vet att det är det här förbundet med Gud och blitten blatten. Men alltså, helt seriöst. Varför skulle man inte kunna, menar, tycker de att det är, som det stod i den här texten som jag läste upp nyss, är det verkligen grunden för att vara jude eller muslim? Är det det viktigaste i deras tro? Jag finner det väldigt märkligt, måste jag säga. Alltså du kan inte vara jude om du inte är omskuren. Okej.
Nej, men jag menar, det är väl det att de vill vara speciella, men å andra sidan så är ju deras värsta fiender muslimerna, som kanske inte alls är deras värsta fiender, men i alla fall också omskurna.
Och en jäkla massa kristna i USA dessutom, så att det behöver inte betyda att skvärt ju.
Nej, men du vet, Tatjana Festerling, den här tyska kvinnan som var rätt känd ett tag och som ställde upp som borgmästarkandidat i någon stad i Tyskland. Hon hade ju ett projekt på gång och skulle skriva en bok om hur aggressiva män blir som har blivit omskurna. Och hon menar att här är en stor del av förklaringen till just varför muslimer är så aggressiva. För att alltså, muslimer är ju större. Alltså, det är ju ofta från 4 års ålder och upp till kanske 10-12. Mm. Jag såg någon på Twitter som hade skrivit att han själv hade blivit, han hade då sagt sina föräldrar att han ville inte bli omskuren. Men när han var 4-5 år så lurade de honom till sjukhuset och sa att de skulle göra något helt annat, och sen blev han sövd och
sen var det borta. Bra sätt att traumatisera ungen. Ja.
Exakt, och det är det jag menar, det är ett sånt trauma att dina föräldrar låter dig utstå någonting som är väldigt smärtsamt. Nu i Sverige är det ju lag på att det ska vara smärtlindring och sådär, men trots allt att de skär av någonting från din kropp, det är sveket från föräldrarna.
Mm. Och dessutom ljuga för ett barn på det sättet om någonting så allvarligt.
Mm.
Du vet.
Så att jag jag har också sett någonstans, men nu minns jag inte var det var, så jag kanske inte borde säga det, men jag gör det ändå. Det lär vara så att de allra flesta krig som har funnits i världen har varit mellan förhudslösa män.
Ja, nu får vi nog ta och kolla upp fakta bakom till nästa podd, tror jag.
Ja, det får vi göra.
Ja. Du, gumman, vi lämnar nu de här stackars pojkarna. Och så, för vi måste ju säga någonting om det här med bokmässan. Vad är det som pågår där egentligen?
Ja, det är helt makalöst. Nya Tider får ju inte längre vara med på bokmässan. Kommer ihåg allt detta tjaff som var de senaste åren. Men då har de istället skickat dit reportrar som tar tillfället i akt, eftersom alla jäkla kändisar i Sverige finns där. Så kan man ju få, många intervjuer. Ja, visst. Och det var det så att deras reporter Jesper någonting, han fick syn på Pierre Schori. Och han är ju då före detta kabinettssekreterare, och så var han väl även någon slags minister under en kvart.
Och kompis med Olof Palme, va?
Kompis med Olof Palme, ja. Jättekompis med Nelson Mandela och Robert Mugabe, den nyligen avlidne diktatorn Robert Mugabe. Och han sa ju då nyligen när Mugabe dog att jo, men det var en bra kille liksom. Fast han var ju egentligen som Nelson Mandela, men han blev lite för tuff eller något sånt där, uttryckte han sig.
Okay.
Så det var väl ett alldeles utmärkt tillfälle att fråga Pierre Schori om han stödjer det folkmord på vita som Mugabe, han tog ju livet av många svarta också för den delen, men han jagade ju ut alla vita från Zimbabwe.
Ja.
Så att han går
vilket
fram.
Vilket gjorde att befolkningen typ höll på att svälta ihjäl för ingen kunde bruka jorden längre. Nej. Inte visste man gjorde.
Och nu försöker de få tillbaka de vita, men det är väl inte sagt många som är intresserade av det. Jesper Johansson heter reportern. Och det finns en film som man kan se nu på Nya Tider som visar hela förloppet. Att han presenterar sig, han är artig och han säger att han beställer några frågor. Och så säger han, ja, var kom du från? Nej, Nya Tider, nej, då vill jag inte prata med dig, säger Per Schöj. Eller först säger han att jag har inte tid. Och då så säger Jesper Johansson, ja, men jag kan gå tillsammans med dig och så kan vi prata under tiden. Mm. Och han bara, nej, jag vill inte prata med dig, jag vill inte prata med dig, jag vill inte prata med dig! Och han blir mer och mer agiterad och till sist så liksom nästan slår han till Jesper Johansson. Som då tänker att det var ju synd att jag inte fick den intervjun, men i alla fall, jag gjorde ett försök. Och det är precis så man som journalist förväntas agera, Maria. Hur många gånger har inte vi tänkt på när jag blev utslängd av den där transan i Båstad? Alltså, det är ju faktiskt ibland så att man måste vara lite obehaglig.
När du hoppar fram och ställer Silvia mot väggen för att kungen har kört för fort. Genom att säga, blir inte drottningen rädd när kungen kör så fort? Varpå hon svarar,
nej, han kör inte för fort, kungen kör aldrig för fort.
Och så hade du fått din kommentar.
Ja, exakt.
Så är det ju, man får vara lite listig ibland. Och så gör alla reportrar.
Ja.
Och detta och vet naturligtvis Pierre Chéri som har varit med så länge.
Det är klart han vet. Men vad gör han? Han ringer polisen. Och vem annan än Pierre Chéri och människor i hans maktposition kan få polisen att åka till bokmässan för att gripa en reporter som har gjort sitt jobb? Men det är exakt vad som händer. När han sitter med sin fotograf, här Jesper Johansson, och käkar, så kommer polisen dit och säger att de ska avhysa honom. Och inte nog med att de kastar ut honom från bokmässan, de kör sedan honom och fotografen flera kilometer bort och släpper av dem där. Och säger,
ja, men det är ju mer så som de brukar göra med på asylboenden, med en sån här kaos. Plattar, du vet, som liksom sticker kniven i sina grannar och så på boenden, du vet. Mm. Eller de har gjort det ibland i alla fall. De tar dem och kör iväg dem ut i någon skog. Eller
mer, råkar ut för det hela tiden.
Ja, just det. Så det. Men alltså frågan är ju, ja, i och för sig, alltså bokmässans arrangörer kan väl välja vilka som de vill ska befinna sig på området, jag vet inte.
Jo, men visst, han hade ju pressackreditering.
Ja. Men okej, men är han nu misstänkt för något brott då, eller?
Nej, det tror jag inte han är.
Nej.
Utan han skulle bara avhysas.
Ja.
Okay. Eller möjligtvis ofredande har nämnts någon gång.
Ja.
Men, och så är det ju att Chéri, han använder sitt inflytande. Han vet vem han ska ringa till och smack så står det en patrull där. Mm. Försök med dig, du som normal svenne.
Nej, eller vem som helst för den delen. Alltså, vi vet ju att inte polisen rycker ut på alla möjliga grejer. Vi pratade innan om det här Malmö-mordet. Som där de inte tycker sig ha tid att förhöra alla vittnen och så. Jag menar, det har ju poppat upp nu de senaste åren massor med så här grannsamverkan kan man väl kalla det. Men en typ av pöblar som för att folk är jäkligt trötta på, framförallt på landsbygden, på att de blir utsatta för stölder och hot och annat av olika kriminella ligor som åker runt. Men, och där har ju polisen, jag menar, bara glöm det, de åker inte ens ut på det, och det kan vara lantbrukare som har råkat ut för att de har fått maskiner och så vidare stulna för jättehöga belopp, alltså värdefulla saker.
De kostar flera miljoner ibland, sådana där skördetröskor och vad det nu är.
Men det har de inte tid med. Men däremot en journalist som försöker, jag blir så trött alltså.
Ja,
men,
och hur reagerar andra journalister? Jag skrev det på Twitter att hade det här hänt i Kina så hade alla svenska mainstream-medier varit, eller i Ungern för den delen som de hatar, så hade det varit ramaskri. Journalist utkastad från bokmässa i Beijing heter det väl nu för tiden. Alltså, men nej, utan nu skriver då istället Expressen att ja, det var ju liksom, ja, de var ju fruktansvärda, de hade uppgett att de kom från Nya Tid. Helt vansinnigt. och Expressen,
var det fruktansvärt att de hade uppgett att de kom från Nya Tider?
Ja, men de skrev det så att de
från högerextrema Nya Tider.
Ja, visst. Mm.
Okej. Okay. Jag antar att du är på väg dit här, att varför förstår inte mainstream mediejournalister att vi måste stå upp för yttrandefriheten allihop, oavsett liksom på, alltså de, vi kan försvara dem och de oss när det handlar om principer, eller vi borde göra det i alla fall.
Så är det ju, så borde det vara, men jag tror att mainstreamjournalister ser oss som fienden. För, och det är vi ju, kan man ju säga, på ett sätt, därför att vi visar ju för folk att de inte gör sitt jobb längre.
Mm. Jo, visst är det så. Och de är dessutom skraja för konkurrensen, skulle jag säga.
Ja, absolut så, är det så. Så
att, men tror de att det är en framkomlig väg att försöka svartmåla oss ännu mer? Har de inte fattat så pass mycket att folk genomskådar det nu mer? Eller?
Nej, alltså jag tror inte det. Jag tror de är fortfarande helt inne i sin dimma, alltså. Att det gäller att slå till ännu hårdare nu, så att inte SD växer mer eller att alternativmedia växer mer.
Ja. Lycka till med det.
Ja.
Det är vad jag säger. Men du, apropå alternativmedia.
Mm.
Ingrid Maria.
Ja, vill du redan avsluta?
Ja, så smått tycker jag vi kan
göra
det.
Ja, men du, innan vi gör det så vill jag säga att en sak som polisen nu ska göra, som ju verkar himla bra, det är nu att de ska be de gängkriminella om ursäkt.
Jag orkar inte. Jag gör något om jag kliver av här nu.
Alltså, det är helt galet. Det är någon metod som har utvecklats i USA, tror jag, och det heter Group Violence Intervention, och det är det som i Malmö går under namnet Sluta skjut. Du vet, det här jättefina projektet där en massa gängkriminella gick med och sen fortsatte de att skjuta varandra. Men det är ändå en jättestor framgång. Och en av de sakerna som polisen då ska göra när de har kontakt med de här gängkriminella, det är att de ska be dem om ursäkt. För vad vet jag inte. Men
jag skulle precis säga, för vad då?
För att de gör
och
sitt
att
jobb.
Och sett att vi stör er verksamhet, eller?
Ja, men den här, han som har hittat på den här metoden, David Kennedy, han säger så här, att stoppa kriminalitet i miljöer där människor är argare på polisen än på förövarna är en omöjlighet. Okej, de är arga på polisen av helt fel anledningar. Alltså, de påstår att de blir diskriminerade, men i själva verket handlar det om att de är så jävla kriminella så att polisen måste ju vara där hela tiden. Då ska polisen be dem om ursäkt. Nej, jag säger som du, jag orkar inte. Jag blir så förbannad.
Ja, fy för bubblan, Ingrid. Ja. Det är inte klokt. Absurdistan når ständigt nya höjder. Vi får väl se då på fredag om polisen har nått någon framgång med sina ursäkter. Jag tror det kommer att lösa allting. Och lite armband på det, vet du, så blir det bra. Allting.
Mm. Ja, då
kommer
visst.
De kriminella kommer plötsligt att se ljuset och tänka, just det, om någon är snäll mot mig, då blir jag ju till slut snäll själv, för det har Bamse sagt.
Just det. Jag vill för övrigt säga då att det här GVI, Group Violence Intervention, det finns ingen statistik på att det överhuvudtaget fungerar. Men det är klart att vi ska pröva det i Sverige, där vi har som för vana att vika ner oss för kriminella. Så att varför inte fortsätta med det fantastiska konceptet? Nu ska vi prata om Ingrid och Maria, och vi är ju som vanligt är helt beroende av er som lyssnar och numera även tittar och läser våra artiklar.
Mm.
Och vill man stötta vårt opinionsarbete så går det bra via Swish eller PayPal eller bankgiro. Vi har ännu inte bytt Swish-nummer för att jag har lite trassel med det här bankbytandet, men det kommer framöver. Och man kan också klicka på annonserna på Ingrid och Maria.
Mm. Bli månadsgivare på Ingrid och Maria via Donorbox.
Ja, då blir vi extra glada.
Ja, då blir vi extra glada. Så stötta oss, så fortsätter vi att kämpa. Och så hörs vi och ses förhoppningsvis igen på fredag.
Ja, puss och kram!
Hej då!
Hej då!